Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, helige Ande, kom du för att förklara vad Jesus har gjort för oss. Måla Jesus så tydligt för oss att vi lär oss vägen till himlen och håller fast vid den. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Under de 6 söndagarna mellan påsk och pingst lever vi glädjen över Jesu uppståndelse och vänder så småningom blickarna mot den heliga andes verksamhet som en fortsättning på Jesu verksamhet. Den heliga ande vittnar om Jesus och förhärligar honom. Pingsthögtiden som vi firar om 3 veckor är ju den högtid då vi minns undret om när Guds ande sänkte sig ner över lärjungarna som tungor av eld på var och en av dem och gav dem extraordinära gåvor, förmåga att tala olika språk. Då börjar tillämpningen av det som Jesus gjorde, och då hade lärjungarna ett budskap som verkligen var fullkomligt. Då var det anden som sa till dem vad Jesus hade sagt, påminde dem om allt. Nu mittemellan påsk och pingst ser vi alltså tillbaka på det himmelska undret, det som skedde kring Jesus, framförallt med honom i hans lidande, död och uppståndelse. Och sen det fortsatta livet utan hans omedelbara närvaro. Men när vi ändå har honom med oss genom den helige ande, hjälparen som han sände. Dagens tema påminner om den här dubbla inriktningen. I världen men inte av världen. Vi lever här i världen underställda samma villkor som alla andra människor. Men den helige ande har i den nya födelsen gett oss som kristna ett annat liv som inte är av den här världen. Det nya livet får sin början och sin kraft från det himmelska. Det eviga livet som Jesus skaffade åt oss genom sitt heliga liv och genom sitt lidande och död, då han tog bort straffet för synden. Och det gör han oss delaktiga i genom den helige andes verk i oss. Den helige ande som verkar genom ordet och sakramenten, det som vi kallar nådens medel. Jesus lämnade oss inte faderlösa när han for upp till himlen. Alltså, den dag som vi firar om 10 dagar från och med nu, Kristi himmelsfärd. Han lovade att sända hjälparen, och hans uppgift, hjälparens uppgift, är inte oklar. Han ska leda oss in i hela sanningen. Det betyder för det första att han ledde Jesu apostlar att predika om Jesus på ett rätt och fullkomligt sätt. De hade på många sätt missförstått honom tidigare. De trodde ännu efter hans uppståndelse att han skulle återupprätta Jesu jordiska rike. Israels jordiska rike. De var rädda och de gömde sig för judarna. Men från pingsten uppträdde de frimodigt och hade ett klart, fullkomligt klart vittnesbörd om vad Jesu gärning betydde. Den helige ande leder också oss 2000 år efteråt. Och han leder oss också till hela sanningen. Det har han sett till genom att låta apostlarna ge oss skriften. Det nya testamentliga vittnesbördet som förhärligar Jesus. Det ord som han har gett oss i Bibeln är den fullkomliga sanningen om Guds vilja. Och genom det här ordet och genom de sakrament som Jesus gav oss som ett fysiskt påtagligt ord verkar anden till nytt liv, till tro på Jesus. Och han verkar genom det en fullkomlig gemenskap både med den treenige själv och med varandra. Då vi endräktigt bekänner den tro som anden fört oss till. Under söndagarna mellan påsk och pingst läser vi evangelietexten från Johannes evangeliet. Och det är då mest under de här senare söndagarna från Jesu avskedstal. Idag beskriver Jesus på ett kort och kraftigt sätt vad som är andens egentliga uppgift. Det är inte i första hand att ge oss ett känslorus, ett saligt tillstånd eller övernaturliga krafter. Även om han också kan ge sådant som en följd av evangeliet, utan hans främsta och egentliga uppgift är att förhärliga Jesus. Och det sker på det sättet att han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Vi ska på nytt lyssna till den mäktiga evangelietexten, även om vi redan hörde den från altaret, där Jesus säger: "Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort, ska jag sända honom till er. Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er." Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det första som vi behöver anden till är alltså att överbevisa som synd. Han vill föra oss till Jesus, och för att vi ska förstå att vi behöver Jesus behöver vi insikt om att vi är syndare. I äldre översättningar stod det att anden har kommit för att straffa världen. Det grekiska ordet här betyder faktiskt att förmana, överbevisa, tillrättavisa. Och det finns också en sån här en del av bestraffning där. Anden ska visa oss att vi är syndare, ställa oss mot väggen. Han visar oss också på grundsynden att vi inte tror på Jesus. Det finns ingen annan synd som kan fördöma. För den som vänder sig till Jesus och behöver hans förlåtelse finns ingen fördömelse. För Jesus har ju tagit bort alla hans synder, så det finns inte mer inför honom. Men vi behöver inte Jesus. Det är detsamma som att inte tro på honom. Då finns ingen förlåtelse för synden. Därför är andens första uppgift att visa oss att vi är hopplöst förlorade i oss själva om vi inte tror på Jesus. Det här är något som inte ofta uppmärksammas av dagens karismatiker. Man talar mycket om andens övernaturliga gåvor, men lite om vår synd. Man går inte till botten, alltså till det orätta sinnelaget som vi alla bär på från vår födelse, det som vi kallar arvsynd. Anden måste få visa oss att vi är födda med ryggen mot Gud. Vi behöver vändas om. Redan i första Mosebok 6 kapitel står det om det här. Där läser vi: "Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda." Notera här hur väldigt starkt Mose framställer det här, vad Gud såg. Alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Kung David insåg sitt djupa syndafördärv när han hade fallit i sin svåra synd med Batseba och mördat hennes man. Och där bekänner han i psalm 51: "Ja, med skuld är jag född, och med synd blev jag till i min moders liv." Vi som är vana med den gamla översättningen i synd är jag född och så vidare, så märker här att den här översättningen visar att det inte är själva avlelsen i sig som är synd, utan att synden förs över från föräldrar till barn genom generna, och det kallar vi arvsynd. Det här är något helt annat än den moderna humanistiska människosynen, som är praktiskt taget fastställd som grund för samhällets värderingar idag, inte minst i skolan. Den säger att människan i grund och botten är god. Det gäller att fiska fram det goda i människan genom beröm och uppmuntran. Det onda som sker är avvikelser som ska vårdas bort, inte straffas. Egentligen säger man ofta, inte någon skyldig. Inte ska vi söka någon som är skyldig. På den här grundsynen vilar också dagens fångvård. Man ska inte straffa brottslingar, utan vårda dem. Det är precis tvärt emot Paulus undervisning i Romarbrevet 13. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rätt, bara rädd. För överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Anden måste här in med överbevisning. Vi är inte benägna att lyssna till Gud så att vi skulle kunna välja att lära oss eller lyssna till Gud. Så att vi skulle kunna inrätta oss efter vår egen kraft och förmåga vad Gud säger. Vi har ingen egen kraft i andligt avseende. Ingen förmåga att göra det som Gud kräver. Vi har ingen frivilja i andliga ting, även om vi yttre ting har en del frihet. Vi är döda i synd. Gud måste klä av oss tilltron till att vi själva ska ha någon möjlighet att tro och komma till Jesus, så att Gud alena får äran. Jag ska ännu understryka att den synd som anden ska överbevisa om är vår otro. Han behöver inte räkna upp olika synder som vi gör, fast vi också som kristna syndar varje dag och stund. När vi är hos Jesus är synderna förlåtna. Men den svåra synden som fördömer är att inte alls vara hos Jesus. Alltså att inte tro. Där har anden sitt viktigaste arbete. Att föra oss till Jesus för att vi ska börja tro på honom. Här kommer det också en överraskande vändning sen i följande sats. I fråga om rättfärdighet. Ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Jag går till fadern, säger han. När det gäller rättfärdighet är den naturliga tanken att visa på olika handlingar som vi ska göra för att behaga Gud. Att vi ber, att vi beslutar oss för att följa Jesus, att vi säger ja när han kallar och så vidare. Men det här är inte själva grunden. Själva överbevisningen bygger på att Jesus går till fadern och lämnar sina lärjungar i andens vård. Det här betyder att Jesus vill säga att han har gjort allt som behövs för vår rättfärdighet. Ordet rättfärdig kommer från domstolsväsendet. Vårt svenska ord rätt kan ju betyda både det att man har rätt och beteckna en domstol, rätten, att svara i rätten eller att ställa någon inför rätta. Det är domstolen som är miljön för ordet rättfärdig. Det handlar inte om att vi skulle ha rätt eller kunna förvänta oss att Gud skulle förklara att vi har rätt. Vi såg nyss att vi människor inte hade rätt ställt inför Gud på grund av vår synd. Inte ens Abraham, som förklarades vara rättfärdig inför Gud, levde oförvitligt. Vid två tillfällen åtminstone så ljög han om sin hustru för att komma enklare undan själv. Att hon var hans syster, och det kunde ha lett till äktenskapsbrott med henne. Likaså kallas kung David rättfärdig trots sina svåra synder. Abraham och David rättfärdiga människor trots grova synder som de har gjort. Jesus vänder våra blickar från oss själva och tanken att vi i oss skulle vara rättfärdiga. Och så visar han att vi ska se på honom när det gäller rättfärdighet. Han går till Fadern. Och när han gör det tar han med sig något väldigt viktigt. Han har betalat det straff som du och jag borde ha lidit för våra synder. Och det kunde han förklara färdigt. Han sa på korset, det är fullbordat. Därför kvitterade Gud hans fullkomliga verk med att låta honom uppstå. Därför skriver Paulus att han uppstod för vår rättfärdiggörelse. Det är därför kunde Gud i sin domstol förklara oss fria, frikända, för straffet har redan burits av Jesus. Vilka gäller det här han gjorde? Jo, alla människor. Johannes skriver sitt första brev. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan för hela världens. Det här är grunden till att vi kan ha frimodighet inför domen, den stora rättssalen, när allt ska uppenbaras. Ser vi bara på oss själva blir vi lätt osäkra om vi ska klara oss där. Men, och det är ju med all rätt, för vi har ingen egen rättfärdighet att visa upp. Men anden överbevisar oss om att vi inte ska se på oss själva, utan se på Jesus som har verkat en rättfärdighet som håller inför domen. Den rättfärdigheten kan inte ens djävulen komma åt, för den sitter uppe i himlen. På Guds högra sida, den rättfärdigheten är Jesus själv. Och när vi blir döpta kläs den rättfärdigheten på oss, så att Gud inte ser våra egna smutskläder. Den helige ande säger genom aposteln Paulus i Galaterbrevet 3, alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Därför får vi med fröjd stämma in i sångens ord. Så är allt sammans gjort, vad du göra har bort. Du hos Jesus får vila i tro. Kristi frälsning består när allt annat förgår. Må i honom du finna din ro. Sen har vi ännu det tredje, anden överbevisar om dom. Det är den tredje uppgiften som anden ska utföra. Och då säger Jesus, denna världens furste är dömd. Vem är denna världens furste? Ja, det tror jag vi vet. Jesus talar om honom två gånger tidigare i Johannes evangeliet. Först i det 12:e kapitlet, någon dag tidigare än när han undervisade folket i templet. Nu går en dom över denna världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och sen i Johannes 14, i övre salen, strax innan de beger sig iväg mot Getsemane. Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig. Om samma furste säger Johannes i sitt första brev att hela världen är i den ondes våld. Vi brukar kalla denna furste djävul. Han brukar också kallas Satan, åklagare. Hur kan Jesus säga att djävulen är dömd, då han ännu har världen i sitt våld? Jesus menar att djävulen mister sin makt att döma oss när Jesus fullbordar sitt frälsningsverk på korset. Då kastas djävulen ut, nämligen från rättssalen. Han kom som åklagare inför Gud och anklagade Jobb. Utan Jesus skulle han med full rätt kunna anklaga också oss för synd. Han kom i fullt raseri och försökte hindra Jesus från att utföra sin frälsningsgärning. Nu efter Jesus seger kan han inte längre komma inför Gud och göra anspråk på oss. Han är dömd. Men djävulen har kommit ner till jorden i stor vrede, heter det i Uppenbarelseboken 12. Han kan inte göra Jesu verk om intet. Nej, han är dömd. Men han kan försöka förvilla oss så att vi inte ska få någon välsignelse av det som Jesus gjorde. Därför behöver vi hjälparen, anden, som visar oss på vårt enda hopp i Kristus, som för oss in i hans gemenskap och som ger oss kraft att kämpa mot djävulen och hans anhang. För då han visar oss på Kristus, visar han oss också den enda kraftkällan som kan ge oss segern i den kamp som vi ännu står i. Därför ska vi låta anden köta sin uppgift också bland oss. Vi ska söka oss flitigt till ordet och sakramentet, som är hans verktyg. Vi ska låta honom överbevisa om synd, om vår otro, så att vi inte förhäver oss och menar att vi klarar oss i egen kraft. Vi ska låta honom tala om Jesus som for upp till himlen och regerar över allt, också över den onde. Och vi ska inte frukta inför domen, för denna världens furste är dömd. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i trohopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.